modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och välkommen till Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter och ni tittar på avsnitt 177. Och jag har med mig Anette Stjernström och Anette Forslund från Change Makers Academy. Jag kommer släppa in dem nu, så, men jag ville bara säga hej. Så välkomnar jag Anette och Anette. Precis, i gula tröjan här. Hon är med oss från Stockholm. Och du, Anette Forslund på Gotland. Ja. Och vilka är ni?
Jag måste börja säga, Soja, alltså, du har ju sånt proffsigt intro. Alltså Forslund, det här måste vi ju, ha så här snyggt som Soja har in på modiga människor och med musiken. Det är så snyggt och proffsigt.
Så jag man blir glad.
För, ja, man blir glad, jag röstar över.
Det är ju mina barn, såklart. Ja. Vi har stått och gjort det här i studio. Ja, så det, och då, alltså det, framförallt som min minsta son, han älskar ju att lyssna på det här. Modiga människor! Mm.
Så det är bra. Okay. Det är en bra affirmation av mod.
Ja, verkligen. Så, Change Makers Academy. Alltså så här, men jag tänker så här, om vi... Anette, vill du börja? Det blir så förvirrande. Kan vi säga, måste jag säga hela namnet? Anette S. Stjernström.
Anette S heter ju Stjernström efternamn. Och sen fick hon ett smeknamn av mig som Starseed. Så är inte det bra att säga Starseed?
Anette Stjernström. Om du börjar berätta, vem är du?
Oj, och det är så roligt med den där frågan. Jag brukar ofta ställa den själv när vi har våran podcast. Och det är ju en väldigt stor fråga. Och jag blir så här, egentligen så vill jag så här berätta. För det ligger så mycket i min och Anettes, alltså Forslund. Jag brukar kalla andra Anette för Forslund. Då, så här lite, så ungefär som att ligga i lumpen. Man tilltalar varandra med efternamnen. Men att berätta lite om våran, liksom hur vi kom tillsammans. Men från början så är jag en vanlig Stockholms tjej som är uppvuxen här i Stockholm och har bott här hela mitt liv. Sen hände det väldigt stora förändringar för mig. Jag brukar kalla mig själv för att i min tidigare, inte mitt tidigare liv, men tidigare i mitt liv så har jag varit proffs på att anpassa mig. Men sen för 5 år sedan ungefär, då stack jag iväg på en resa till Indien. Då var det faktiskt Forslund som arrangerade en yogaresa till Indien. För vi har känt varandra under en lång tid. Vi kan komma in på det sen. Då stack jag iväg och åkte iväg med henne och ett gäng på ett yogaretreat i Indien. Och vill du ha förändring, så dels så kan du vara med Forslund. Det är ett jättebra tips. Och också åka till Indien. För där är det kärlek och magi i luften. Det är någonting som händer i Indien. Så när jag kom hem då, jag jobbade tidigare inom bank och finans, då hoppade jag av hela bank och finans, klev rakt ut och visste inte vad jag ville göra, men visste att jag inte ville vara kvar där. Och folk i stort sett, ja, lite idiot förklarade mig hur jag kunde våga att göra någon sån sak. Och sen efter det så har det bara rullat på i förändringar. Vi har startat företag ihop, Anette och jag, vi har startat podcast ihop. Jag har... sålde min lägenhet i Stockholm, köpte istället en camper och så nu bor jag i en husbil, men just nu så är jag i Stockholm och får låna min sons lägenhet medan han är ute och reser, så nu får jag vara här lite i Stockholm också. Så ja, och jag är en väldigt nyfiken person, älskar att möta människor. I mitt liv som jag har klivit ut nu i en mycket, mycket större frihet, som jag har haft en längtan efter en större frihet. Och vilket jag vet, jag tänkte säga tror, men jag vet att det är väldigt, väldigt många människor som längtar efter det. Men i de valen jag har gjort de sista åren i mitt liv så har jag kommit så mycket närmare min vildhet. Det vilda i mig. Så jag är lite som den här nyfikna, glada lilla så här, hundvalpen som bara vill ut och upptäcka allting. Så där är jag. Fylld av energi och tillit.
Underbart. Forslund.
Forslund, ja, jag har ju varit med i din podd för ett år, mer än ett år sedan. Då berättade jag ju lite om min barndom. Eller då, vem jag är egentligen då. Eller ja, vem är man egentligen? Jag är väl, jag är verkligen en själslig varelse i en mänsklig kropp, vill jag väl säga att jag är. Och jag har ju, min historia är att jag väldigt tidigt förstod att jag tillhör något större än det mänskliga, om jag ska säga. Min mamma och pappa var inte så duktiga på att ta hand om mig när jag var liten. Så att jag förstod, jag var mycket ute i naturen. Och där fick jag intresse, en tillit till naturen. Och sen har jag haft det sen dess. Sen har jag glömt bort det ibland. Men nu de sista 23 åren när jag har drivit bolag. Så är det egentligen det jag jobbar med. Att hjälpa folk och få kontakt med den de egentligen är, den här andliga varelsen i en mänsklig kropp. Det är mitt jobb, att förstå att, och när jag har den kontakten, då kan jag göra nästan vad jag vill. Och då blir jag också Pippi Långstrump, för det är många som säger att jag är som Pippi Långstrump. Så jag är både Pippi, jag är både klok och vis, men är jättebusig och som en Pippi Långstrump. Så att, det finns väldigt många aspekter utav mig.
Det var så roligt igår, så jag måste bara säga det, för vi var ute på, eller om det var i förrgår, blir vilsen på dagarna, men så var vi ute på cirkus. Vi ska ju ha ett stort event där snart, den 1 oktober, och där höll de på att plocka ner Pippi, har de tidigare nu sänt på den scenen, på cirkusscenen, så de höll på liksom att ta bort hela den här föreställningen, och då låg det en sån här Pippi-peruk där, och det är såklart att den första som går fram och sätter på sig Pippi-peruken, då är det ju Forslund som går fram och sätter på sig, och det var så tydligt för mig att jag sa det till dig då, Anette, så sa jag det, men du är redan Pippi, så du behöver inte sätta på den där peruken, du behöver inte ens klä om dig. Och det ligger verkligen mycket sanningen i både den här lekfullheten och kraften, och att allting är möjligt. Det tycker jag är underbart. Det gillar jag med dig, Forslund.
Ja, jag kan ha svårt att anpassa mig. Ju äldre jag blir, jag svårare och svårare att anpassa mig när man ska vara så allvarlig i såna här rum och allting ska vara så här viktigt på något sätt. Och jag känner mig som när jag var 8-9 år och hade svårt att sitta i klassrummet. Så, samma känsla, bara, men varför pratar man om det här?
Men jag tänker så här, om vi kommer tillbaka till det vi liksom är menade och ämnade att vara, så har vi liksom stöpts in i någon form där vi, ibland så kan det ju såklart vara nödvändigt, men oftast inte. Alltså jag förstår det, jag har ju jättesvårt, det är ju jättemånga sammanhang, så jag får ju ofta spegling, jag står ju upp nu till exempel. Men ja, det här att sitta still, det är ju inte riktigt min grej. Och att samtidigt ta in information utan att röra på mig eller skriva samtidigt. Jag fick faktiskt dispens i skolan så, att faktiskt rita för att klara av att lyssna. Som till exempel när det blir högläsning och sånt. Och för att dra det ännu längre då. Så, ja, att bara ibland, är det nödvändigt? Är det nödvändigt det du säger? Eller måste vi lyssna på det här? Så jag känner att jag uppmuntrar ju faktiskt mina barn. Jag har ju svårt att inte hålla med när mina barn ifrågasätter saker. Mm. Så, ja.
Mm. Och det är väl bra att man inte alltid behöver, alltså, för jag vet att mina barn kommer ju ofta hem från skolan och frågar saker. Och jag faktiskt talar med dem, och sen får man ju berätta att nu är det ju så här system, så ibland måste man bara vara i systemet. Men sen när du är ute i systemet, då gör du som du vill. Och de är ju stora nu, de är ju runt 28, 21, 28 och 30 snart. Och nu gör de som de vill, så det är... Ibland sa de att ja, men du är så konstig, mamma, du är så knäpp, så där kan man ju inte säga. Du får inte följa med på våran sån här samtal. Pappa får göra det, för han kan uppföra sig, men du uppförde aldrig. Så jag fick ju, de tyckte ett tag att jag var så jobbig, men nu kan man verkligen märka att det jag sa gick in. Så det, alla som lyssnar på det här som har mindre barn, så fortsätt att tala om att, hur bra de är att de kan göra som de vill när de är äldre, tänker jag. För det går in ändå.
Ja, och jag brukar också tänka det här att de gör ju inte som vad vi säger, de gör ju som vi gör.
Ja,
så att vi är ju de bästa för det. Det är det finaste jag känner att jag kan ge mina barn, det är att jag ser att jag visar dem att jag lever det liv jag vill leva, att jag visar att det är möjligt. Det är den finaste gåva jag kan ge dem. Och jag brukar känna med mig själv ibland, jag har sagt det sista tiden, jag har ifrågasatt mig, undrar om jag har någon typ av Tourette. Det är så mycket att vi ska kategorisera allting, att vi har något eller att det heter så, eller att vi ska boxa in oss eller någonting. Och jag brukar skämta om det och säga att jag har någon typ av Tourette, för att det är också, jag känner igen mig i det ni bägge säger, att jag har svårt att kliva in i ett rum utan att det är som att jag ska så här, lätta upp någonting eller skämta lite. Jag har svårt att vara allvarlig för länge. Det är som att det händer någonting i mig. Jag vill, det är någon annan energi som kommer där. Som att jag vill liksom dansa omkring och skämta eller säga en fräckis eller någonting. Så jag vet inte, det är någonting med det här för inramade. Jag tycker inte om att vara där.
Men där tänker jag ju att man plockar upp en energi. För jag tänker att i en energi där jag känner mig bekväm. Så för jag brukar också tänka att jag har Tourette. Så då är det helt lugnt. Alltså om jag är i mitt element. Mm. Och så fort jag kommer in i ett element och jag känner så här, alltså det skaver så. Då ja, jag har ju jättemånga gånger faktiskt bara sagt helt tokiga saker.
Ja, gud vad många gånger jag har sagt.
Och det kommer som en så här, jag kan typ inte låta bli. Ja. Och jag har några så här vänner och framförallt en av mina systrar där liksom det ofta har kommit någonting för att jag bara känner att det här är opassande och just därför kan jag inte låta bli. Ja.
Har du något exempel du vill dela? Det här är jätteroligt. Jag blir så mycket.
Alltså det är inga elaka grejer, men det kommer sånt där som jag kanske vet att det provocerar på något sätt och det kan bli jag kommer inte på nu så, men ja.
Men jag tänker, för mig handlar det mycket om också när det inte är sant. Jag är ju sån här sannings, jag känner när det är sant. Alltså jag är ju coach, jag utbildar ju coach. Mm. Vi gör ju det tillsammans, jag utbildar coach och så. Men jag låg och tänkte, jag ska inte vara coach mer. Jag ska bara vara så här, om man vill, nu ska jag vara medium, sa jag. Så till min kompis, jag ska vara medium. Fast jag är egentligen inte ett medium, eller kanske ett medium. För att jag behöver inte coacha, om någon kommer in till mig och prata en halvtimme, då kan jag säga så där, du behöver skilja dig, du behöver göra det här, du behöver göra det där. Jag ser det, jag bara känner det i hela mitt system. Så att det skulle vara mycket roligare. Det är därför jag inte tycker det är så kul att coacha längre. För man vet ju som coach, man kan ju inte säga vad folk ska göra, för de lyssnar ju ändå inte. Det måste ju komma från en själv, det är ju så det är. Men jag kanske ska ha en ny titel, man kan ändra titel nu. Alltså man kan vara något annat. Kom till mig om ni vill veta, jag kan säga.
Sanningsexpert.
Ja.
Avslöjare, detektiv, sanningsdetektiv. Ja, det är roligt också att leka med titlar. Vi får ändra.
Ja. Ja, det är spännande. Ja.
Men gud, du säger ju sånt som jag brukar tänka. Ja, men och som terapeut, eftersom jag är samtalsterapeut, så är ju steget ännu längre liksom ifrån. Som terapeut så är ju min roll att verkligen inte styra, utan att faktiskt förvalta det jag hör och gå ganska långsamt och varsamt fram. Och nu älskar jag att vara terapeut, men jag kan känna igen det här att man blir lite begränsad när man verkligen hör faktiskt vad det här, ja, det här kanske jag borde, ja.
Exakt.
Och som coach är man i alla fall lite friare. Men som medium så är det ju väldigt...
Ja. Eller hur?
Ja.
Mm.
Ja. Men hörni, change me. När kom du på tåget då? Du, Stjärnström säger jag då.
Mm.
Ja.
Mm.
När kom du på tåget med Changemakers? För det är du som skapade det, Forslund, eller hur?
Ja. Under pandemin var det så här att... När det var pandemi, jag har ett annat bolag också som heter Existens. Jag driver det fortfarande, men jag har inte så mycket verksamhet där längre. Men under tiden, när pandemin kom, det var då jag startade Alltså då startade, tog jag domänen Changemakers Academy. Det var inte ett bolag utan jag drev det liksom under mitt bolag. Men jag hittade domänen Changemakers Academy. Och där gjorde jag en test med en testpilotgrupp med 12 personer som vill vara med där på nätet under 8 veckor eller var det 6 veckor? Kanske var det 6 veckor bara då första gången. Kom inte riktigt ihåg. Och då var det så många som anmälde sig och ville vara med i den här testpiloten. Så då gjorde vi 3 grupper. Och då var då jag frågade Nett om hon, för då hade hon också gått coachutbildningen som jag har. Om hon ville vara med mig och leda de här andra grupperna. Så på den vägen var det. Så då började hon leda andra grupper. För vi såg att det var så stort sug för människor att komma samman i grupper. Och så gjorde vi allt på nätet. Man kunde inte träffas då. Så att det var så vi började med Changemakers Academy. Och såg att det var ett bra koncept. Folk verkligen gillade det. Det blev väldigt stora förändringar hos människor som gick i grupperna. Och de fick många vänner. De hittade liksom samarbetspartner och vänner. Så vi såg att det här är jättebra. Och det var då jag frågade Anette Stjernström om, ska vi inte starta ett bolag tillsammans? För att jag vet hur jag är. Om jag har svårt att bara göra en sak länge, då tröttnar jag. Men jag förstår, jag är ju entreprenör också. Så att jag vet att ska man lyckas så behöver man göra saker länge. Så då frågade jag Anette, ska vi inte starta ett bolag ihop? Vi delar 50-50 så vill du vara med. Och så bygger vi något stort utav det här. Det var så jag frågade Anette om hon ville vara med mig.
Och då satt vi, Soja, då satt vi på ett fik i Stockholm. Vi skulle mötas och ha som ett litet arbetsmöte. Och så sitter vi vid samma bord och så säger Anette här lite kort att ja, antingen så kommer vi och liksom hålla på som vi gör nu, hålla lite utbildningar och sånt. Eller så tar vi det till ett nytt steg. Och vad det här steget skulle bli, det visste vi inte. Men att liksom komma tillsammans. Och jag tror att, vad tog det, Anette? Tog det en minut kanske eller 30 sekunder och sen så var det bara, ja, det gör vi och så puff ihop med handflatorna och så körde vi. Så det är så man startar företag.
Ett par 30 sekunder tror jag du tänkte.
Ja. Och det är så, och det var nog faktiskt första gången som vi tog ett sånt snabbt beslut ihop. Och det är ju verkligen någonting att till alla människor som tittar och lyssnar på det här nu också, att verkligen när vi känner den här känslan, för det är en känsla, att lita på den här intuitionen är bara ja. När vi får ett stort ja i hela kroppen, att våga gå på det. Och vi behöver inte veta hur det ska sluta, ingenting, utan det är bara ett ja. Och det var inte sista gången vi har tagit sådana ja, men det var nog vår första gång till det här riktigt stora ja att komma igång. Så det var så jag kom in i matchen också. Då började vi.
När registrerade du bolaget egentligen? Changemakers Academy. När registrerade du? Jag kommer inte ihåg. Alltså det var 2000.
Är det 2000? Typ april 2021. Tror jag. Våren 2021.
2,5 år nu då sedan bolaget registrerades.
Det är ju så många saker. Alltså så här, ni är ju typ nomader båda två. Ja. Det är ju ganska, alltså det lockar ju mig. Jag har ju 3 små barn, men jag, ja, nu har jag ju liksom en fysisk plats att bo på. Men ja, det är ju inte ett liv som är helt oattraktivt för mig. Alltså bara ta sakerna och dra. Eller framförallt barnen och väldigt lite saker och sticka.
Ja. Ja, man gör mindre saker. Jag sålde ju min lägenhet då när min yngsta dotter tog studenten. Det var ju jag som hade sagt att när hon sa studenten, då tar jag också studenten. För det hade jag bestämt. För jag har alltid haft så mycket dragning att få vara utomlands, helst på vintrarna. Det är mest vintrarna jag vill vara borta. Och det har inte alltid varit så. Eller det har ju gjort. Jag har varit borta lite en månad i taget kanske. Haft med mig barnen på höstlov och de har fått åka hem själva. Jag har liksom alltid mixtrat med det där. Så att jag kunde ha varit borta på vintrarna. Med yoga-retreat i Indien. Och jag har varit i LA mycket och haft massa retreats där och så. Men jag visste att när Mira, då min äldsta yngsta dotter, tog studenten. Då visste jag, det hade jag verkligen. Det var ett stort ett mål jag hade. Då säljer jag och drar. Alltså det visste jag. Så när hon tog studenten, alltså det var så roligt för jag, det kändes som verkligen jag tog studenten också. Det är jättekul. Och sen så sålde jag ju lägenheten och köpte en till, liksom, så att hon fick bo någonstans. Och sen åkte jag. Och den vintern jag drog då till Costa Rica och Nicaragua. Alltså det är min, jag tänker på den fortfarande. Det är en av mina bästa tider i livet. När jag var där i Costa Rica och Nicaragua. Jag var så lycklig. Jag känner mig så fri. Ja. När jag tänker på det så bara får jag den här känslan av total frihet. Mm. Så det är att också att veta vad man vill, att inte, men det går ju inte. Nej, men det går inte. Det är klart det går. Bara man vet, om man vet vad man vill så går allting. Det är min devis. Mm. Man vill, det kan man.
Såklart. Mm. Nu blir det lite rundgång. Jag vet inte om den kommer från Forslund eller du råkar inte ha några hörlurar att plugga in.
Mm. Mm. Eller om du ska sitta lite eller närmare datorn kanske. Ibland kan det vara om man är för långt ifrån med ljudet. Jag hör också att det klippar till lite ibland.
Det kan gå hämta hörlurar. Så du kan, Annette, du kan säga ditt nomadliv så går jag och hämtar hörlurar.
Nej, men jag känner igen det som... Eller jag vet att det är sant det som Annette säger, men det här att det vi vill, det kan vi. Men jag tänker också att det är väldigt, väldigt många som sitter där ute som till och med har tappat bort min egen vilja. Att inte veta vad jag vill. Och då är det ju viktigt att börja de här små stegen och våga prova sig fram. Vad är det egentligen jag vill? Och det är inget fel, det finns ju ingenting som heter misslyckas. I min värld så finns det inget, och att allting är ett lärande. Men att våga gå de här stegen istället för att sitta kvar och försöka konstruera någonting eller vänta på att någonting ska hända. Då händer ingenting, utan vi behöver hålla, det är ju energin också, att hålla den i flöde, att börja gå, att börja utforska, att börja utvecklas. Så ja, jag var ju med faktiskt där i Costa Rica också, så jag kanske är en del av hennes härliga liv där som var. Men det är också så roligt det här, för allt det här. Alltså när Annette och jag, i och med att vi tog ju det stora steget in i det här nomadlivet, kan man säga att vi nästan tog det samtidigt, för vi stack ut och reste och allting var ju mitt under, liksom mitt i värsta pandemin och människor överallt. Det kan inte resa och det går inte, och det har de sagt på tv och sånt. Då är det ju bra att inte titta på tv, det är nummer ett. Utan att det har ju jag lärt mig otroligt mycket de här sista åren, att det, jag behöver uppleva saker själv, upptäcka det själv för att jag ska tro på det. Så det är så här, nej men jag stack iväg och jag sa till folk, ja men det gick ju. Jag åkte till Italien och sen åkte vi till Mexiko och sen åkte vi till Costa Rica. Så att det är klart att det var svårare, det behövde kanske en annan förberedelse för att sticka iväg. Men det gick ju. Det var väl ingenting med det här att det inte gick.
Och det var ju där jag fick lite upp ögonen för er. Liksom. Blev lite nyfiken och framförallt Forslund. Hur du liksom, nu har jag tagit mig dit fast det inte skulle gå. Nu har jag tagit mig dit och tänkt, och det är ju det. Att inte bara köpa vad de skriver. För jag pratade med flera stycken som också var, men vi bilar ner genom Europa och vi blev inte stoppade någonstans. Så att det... Vi måste själva, det är precis som att läsa en bok, så kan det ju vara en fantastisk upplevelse att förstå saker och få information. Men för mig funkar det så att jag har aldrig kunnat, så här, om jag inte upplever det själv så sätter sig inte den kunskapen.
Nej. Mm. Men vi i Sverige måste ju bli, vi är så jävla mesiga, förlåt att jag svor, men det tycker jag. Alltså... Vi är så, nej men det får man inte. Nej, det är så mycket som vi inte, och vi vågar inte bryta en liten minsta lilla regel. Jag brukar alltid säga, det jag tycker den är så bra, det är bättre om man ber om ursäkt än om lov. Den tycker jag är så bra. Alla bara ska få göra det. Nej men gör det bara, sen får du väl be om ursäkt om du inte fick. Det har du gjort i alla fall. Det är det värsta som kan hända. Ja men det är ju verkligen så. Alltså vi är så... Och bara det så krymper ju livet väldigt mycket när man inte tror att man kan göra någonting och inte få. Mm. Vi är så rädda att få tillsägelse. Det är så spännande hur rädd vi är för att någon ska säga till oss.
så där får du inte göra. När vi åkte, jag och Anette, till Mexiko, det var ju mitt under pandemin, då fick vi ju jätteroligt. Ja. Då skulle vi ha den här masken på som vi bara tog av hela tiden och satt, drack vatten och åt nötter så att vi inte behövde ha den här masken på.
På flygplanet.
På flygplanet till Mexiko från Sverige. Och vi åkte ju med Lufthansa. Hon, den här Gestapon där, den här kvinnan, flygvärdinnan kom ju och sa till, ta på er masken. Det var okej, så tog jag upp den och så tog jag ner den. Så slut kom hon fram och bara, nu får ni en varning. Bara skrek jättehögt i hela planet med något jävla papper. Ni får en varning nu. Vi bara, jaha, vad ska du kasta ut oss eller vadå? Nej, ni får aldrig mer åka med Lufthansa om ni inte sätter på er den där masken ordentligt. Det bara, jaha. Jag tänker ändå inte åka med Lufthansa, för de var jätteotrevliga.
Ja, men underbart. Jag har fortfarande ännu inte satt på mig en sån där. Ja, hängde den över örat en halv sekund när jag skulle in på BB med ett par som jag skulle dola. Och den här barnmorskan blev jättearg och vi skulle bara gå igenom en avdelning. Och då sa jag så, du får gärna visa mig de här papperna. För vad jag vet så är det direktiv. Mm. Så. Ja. Mm, just det. Så att faktiskt, än så länge så med rak rygg så har jag liksom, har tagit emot den ett par gånger och stoppat den i fickan eller slängt den i papperskorgen. Så.
Mm. Mm.
Och bråkat en del också såklart.
Och bråkat en del. När jag var i Spanien, för jag var på Mallorca i 3 månader då också. Och då, jag vet inte hur många gånger polisen åkte förbi och sa till mig att jag skulle sätta på mig. Jag bara, 3 sekunder? Ja. Så det är ju det här med civil courage. Att faktiskt våga stå upp för någonting man tror på. Hur viktigt det är.
Ja. Och dessutom de här sista åren tycker jag. Så har ju saker. Ursäkta. Men de har ju varit så infantila. Så dumma så att det är liksom beyond. Och då tänker jag så här. Men jag kan inte gå med i det här. För att jag fördummar ju mig själv. Ska jag liksom. När mina barn kommer hem och bara skakar på huvudet och förstår ingenting. Ena stunden ska vi stå här, andra stunden ska vi stå där. Så får vi sitta bredvid varandra, så får vi leka, så får vi inte leka. Ja. Och så ska vi hålla avstånd, och så ska vi inte hålla avstånd. Jag kan inte vara med, det är ju en charad.
Det är en charad, det är en stor charad. Och när man har bara sett igenom charaden, då ser man ju mer och mer vilka charader vi blir utsatta för hela tiden.
Mm. Nu hamnade vi ju här, men det är lite roligt för att med er två, så blir det lite så. Och jag vet inte, kan vi inte bara dansa in i hackan? Jag var ju med i er podcast, 100% ansvar. Och så berättade jag om min fantastiska upplevelse kring hacka och min också vision om att vi ska... ta hit Matthew till hockey och vi ska göra liksom en stor hacka med flera tusen människor. För det handlar ju om att hitta sin kraft. Och för er som inte vet vad hacka är, så är hacka en nyzeeländsk maorisk krigsdans. Och som handlar jättemycket liksom att faktiskt komma i kontakt med sig själv och sin kraft. Och ni blev lite pepp, ni undrade. Och i söndags så anordnade jag hacka nummer 3 här i Sverige. Och ni var med. Och det var så roligt att se Forslund. För han skulle ju, en viktig del i det här. Att få vara med och göra hacka. Är ju att äga den. Och förstå. Annars kan han liksom. Ja, han, för att undervisningen ska bli bra från hans sida. Så vill ju han. Du hade ju lite myror i kroppen, Forslund. Så. Men när vi väl började. Kan inte ni berätta. Vad tänkte ni? Liksom, vad hände er? Om vi börjar med dig då, Forslund.
Nej, men jag hade lite myre i kroppen att förklara. Men det är ju för att jag är så snabb. Jag är ju så snabb. Jag förstår inte. Alltså det är ju också en energiöverförelse när folk förklarar. Så jag får verkligen hålla i mig. För jag har förstått redan. Och så är det så mycket ord, men jag har redan förstått. Så det är därför jag får myre i kroppen. Men jag har ju lärt mig att ändå försöka uppföra mig lite då. Men så mycket bra. Men sen när jag äntligen då fick börja och göra hackan. När vi fick liksom... göra det. Jag tycker det var fantastiskt, för jag var trött också. För jag har varit ute, vi har jobbat så mycket nu, vi jobbar mycket nu innanför cirkus. Och jag kom dagen innan ifrån Jönköping och gå på en kurs där, så jag hade liksom mycket som händer. Så jag var trött innan vi började. Och då är det ändå så att sitta och lyssna när man är lite trött. Men sen när vi väl började då, så fick jag ju väldigt, väldigt mycket energi. Och jag tyckte om så mycket och inte behöva vara att vi fick kliva in i det här och vara arga ansikten. Att verkligen kliva in i liksom kraften, att inte behöva le, att få se förbannad ut eller liksom... Det är ett visst uttryck man har i ansiktet. Så. Mm. Jag tyckte om det jättemycket. Jag kände bara så här, don't fuck with me. Och jag har ju mycket krigarenergi i mig. Och där var det så fick jag verkligen kliva in i den. Och inte be om ursäkt för att få vara i den. Så jag tyckte väldigt mycket om det. Och sen är det är ju lite de här rörelserna och orden. Det tar ju lite tid när man lär sig dem. Så att jag känner att jag skulle ju vilja göra det fler gånger. Så att det blir ännu mer integrerat i min kropp. Men... Och han som höll det, han var ju så cool. Alltså vilken man, vilken manlig förebild, vilken energi han hade. Det var ju värt att gå på det bara för att få lyssna liksom, och se hans, eller känna hans energi. Ska jag säga. Men jag var väldigt, väldigt trött efteråt. Så det var väl någonting som releasades, som skulle releasades.
Mm. Stjärnström.
Stjärnström. Alltså jag vill bara börja med att säga att det var så roligt för att Anette och jag pratade om det, om det var dagen innan, och jag sa till folk, ja men imorgon så ska jag på hacka dans, och Anette sa till mig, varför säger du dans hela tiden? Det var som att det var något jag hade liksom så här målat upp, så jag sa det liksom in i det längsta, tror jag. Men jag ska på hacka dans, så det var som att jag skulle dansa, så jag visste ju inte riktigt vad jag skulle till, mer än att det du hade berättat, så jag det här med kraften och det här verkligen få liksom få känna in min power och komma in i den här, det är ju verkligen en typen fuck you energi, alltså bara så här, wow, du kommer inte nära mig. Alltså jag tyckte det var, Jag tyckte också att det tog lite lång tid, för att jag sa jag vill börja praktisera, jag vill komma igång, jag vill stå där, för att det är ju det. Och nu efteråt så känner jag att wow, det här vill jag ju verkligen göra mer, för att det var ju att få komma i den här, det var som att när jag gick därifrån, det var verkligen som att kraften, alltså den energin reste sig, det var som att jag gick mer rakryggad därifrån, som att jag liksom wow, raise up och upp, ut med bröstkorgen. Det är också alla rörelser vi gör, för det är väldigt så här, det är bestämt, och det är med orden som också har en betydelse i sig, orden. Och det var ju därför som vi också blev, som du säger, så jag insläppta i det här rummet hans timme innan vi liksom körde igång. Men sen tyckte jag också det var väldigt, alltså jag ville göra själva rörelserna mer. Jag tyckte om att få sitta, eller vi hade ju en övning där vi tittade en person i ögonen, och det var ju inte det här mjuka och titta, utan det var verkligen i min kraft, verkligen stirra in i någon annans ögon, och där, alltså jag kände det till och med tjejen som jag hade framför mig, jag, det kändes som att hon var lite osäker, men jag bara så här, kom, jag är här, och det är ju både en styrka, det blir nästan också som att bära den andra i min kraft, som att jag går in och håller den andra personen, även om den blir lite svajig, så bara wow, här är jag. Men sen det jag måste säga också, som jag tyckte väldigt mycket om, han Matthew som höll i det, för han, trots att han satt i Nya Zeeland, så höll han oss i gruppen via den här strimingen som var, och det kändes, det var som att han var i rummet, han var med oss i rummet, och det är det som berörde mig också väldigt mycket på djupet, är det här, för han pratade ju så mycket med det maskulina och det kvinnliga, och också gå in, han hedrade så mycket det feminina, och vi var mest kvinnor i gruppen, men det var några män, och han hyllade männen som var där för att hålla det feminina, så det är så otroligt mycket kärlek runt omkring hela den här hackan. Det är otroligt både kraftfullt, men så mycket, mycket kärlek. Så det är väldigt, väldigt vackert. Det är vackert att få vara i den energin, i den här kraften. Det var som att det blev något större än bara kraften. Väldigt vackert, tycker jag. Väldigt vackert.
Och jag tänker också att det är väldigt viktigt nu med det här och honom, att det här maskulina, att vi får vara man och kvinna. Jag kände det när du pratade om det, Anette. Jag vill vara en kvinna, jag är en kvinna, jag vill vara en kvinna, och jag vill bli alltså hedrad och stolt att vara kvinna och få vara kvinna. Det är så viktigt. Och helst nu när vi knappt vet om vi är kvinnor eller man och hela debatten som är nu, så tror jag att det är ännu mer viktigt att få vara kvinna. Eller man.
Ja, och han uppmuntrade ju också det till oss, vi kvinnor. Vi skulle göra de här uttrycken när vi skulle, säger man sjunga? Ja, det är ju en typ där. Rams eller vad man ska säga. Men också att han, för jag har ju lätt att jag går djup, alltså får en dovare röst, men han ville ju också få upp oss, så att han ville säga, nej men nu kvinnor, ni måste upp med rösten, så att vi verkligen också skulle kliva in i vår feminina kraft på ett helt, så att han uppmuntrade till det var ju jättefint. Så jag ser fram emot nästa gång.
Ja, men en sak som jag tänkte när jag lyssnar på er nu, det är att han pratar jättemycket om att vi, och ni är ju faktiskt, men när ni ska hålla den här Changemakers Day. Men jag tänker, jag har min modiga människor. Han pratar om att step into the leader energy. Alltså, vi behöver fler ledare. Yeah. Alltså som kliver i kraften och visar vägen. Och det var en av sakerna som jag också verkligen tog med mig ännu mer från den här tredje gången. Att hur viktigt det är att vi hittar den i oss själva. Yeah. För hur ska vi kunna liksom leda våra barn, till exempel, om vi inte ens kan leda oss själva?
Vet du vad som kom till mig nu, Anette? Vi skulle ta in Hacka i certifierad changemaker, en av våra utbildningar.
Ja, det är mycket. Absolut. Det är mycket vi ska ta in där. Men jag tänker bara att det som du sa, Soja, där med själv. Hur ska vi kunna leda någon annan om vi inte kan leda oss själva? Du sa ju det. Och då tänkte jag, så bra. För det är det vi, när vi har hyrt cirkus nu den 1 oktober, handlar ju jättemycket om att självledarskap. Men inte självledarskap från den gamla maskulina delen. Alltså ledarskap har vi pratat om jättelänge. Men när jag och vi pratar om självledarskap, så handlar det om att vi pratar jättemycket om att liksom skapa den här förändringen du vill se i världen genom att bli den förändringen. Och att höja medvetenheten så att vi kan vara den här förändringen. Så cirkus handlar ju jättemycket om självledarskap genom en medvetande höjning. Och det är dags för att det ska bli det nu i Sverige. Så det är inte det gamla vanliga ledarskapsköret. Där det ändå inte, alltså det här gamla, det här är vi kliver verkligen in med något nytt nu. Att höja med, det enda sättet vi kan skapa en förändring, det är att vara ett högre medvetande. Annars kommer det aldrig gå.
Och jag kan inte låta mig tänka på de gnostiska evangelierna. Så fattas ju 10 sidor. Och det man har kommit fram till är att där liksom stället de fattas, och det man skulle kunna räkna ut utan att veta vad som står, är ju att man har liksom plockat bort det som handlar om oss, vilka liksom, ljusvarelser, gudsvarelser och den kraft vi har. Jag tror ju nämligen att vi besitter en långt mycket större liksom potential än vad vi får veta och tillgång till, såklart. Och det tänker jag att det ni bidrar till är ju bland annat det. Liksom. Och det är ju vad jag själv också vill. Jag vill att vi ska förstå den potential vi besitter. Och i det så ingår ju det här som vi redan har liksom pratat om. Att du behöver ju börja följa din intuition. Och om det innebär att du Pippi Långstrump eller liksom, so be it. Så jag tänker att det nya samhället handlar om att faktiskt våga ifrågasätta och att sluta göra som någon auktoritet säger. Och ibland, såklart, för liksom gruppens bästa, så behöver vi kanske anpassa oss lite. Men man kan ju också skapa det liv som passar en själv bäst. Och då behöver vi inte göra allt i grupp, eller hur? Eller som någon annan säger. Ja.
Nej, och då behöver ju några kliva ut först för att andra ska våga följa efter. Så det är ju verkligen det här som du säger, dels med Hackan, att det också är en det är ett ledarskap som är i hackan, alltså i den kraften. Och det är ju mycket det, tycker jag. Jag älskar det här med att inspirera andra människor, eller dels som vi har i våran, hur vi coachar och hur vi utbildar coacher i våra utbildningar och allt vi säger liksom och sprider runt omkring oss. För mig så är det ju så, jag vill ju vara autentisk. För mig skulle det vara jättekonstigt att gå ut och prata om någonting om jag inte lever så själv. Och det märks ju mer jag har en, ja, Forslund då som är sanningsexpert nu, som vi har utnämnt henne till här idag. Hon skulle ju märka det direkt. Och märker ju det också om det är någon gång om jag försöker ta så här, bara, nej, det där tror jag inte på. Så att, och det är mer och mer, ju mer jag kommer i närheten av min kraft, så blir det också att jag plockar upp vad som är sant och vad som inte är sant. Och vi vet ju det, så det är också att förstå ibland när det här skavet kommer. Och jag tänker också på alla barn i skolan som kanske har svårt att sitta stilla, som ska ta in sin information och som tror att det är något fel på dem. Men om det inte är en sanning jag blir undervisad i och det inte klingar an i mig, så tacka tusan för att jag inte kan ta till med det.
Det blir skav direkt då.
Ja, det blir ju ett skav. Men vi blir inte tillåtna att förstå att var skavet kommer ifrån. Utan då är det något fel på mig. Att
jag inte då kan... utser man en massa barn till ett, liksom, de är problemet.
Ja.
Ja. Och samma sak med oss vuxna blir också. Så det är ju ingen skillnad. För kommer du då i en vuxengrupp och du tycker något annat, då är det ju du som är konstig. Mm. Jag är konstig. Det har ju hänt mig. Alltså, det är ju så mycket människor som har tagit avstånd från mig, som har gjort slut med mig under de här sista åren, som tycker att jag är konstig och knäpp och har konstiga åsikter. Liksom. Och det får ju de stå för. Men jag är ju tvungen att gå min väg. I alla fall. Och det vet jag ju. Det är inte bara jag, utan vi är ju många av oss som har känt samma sak. Den här utanförskapet, ensamheten. Och så är det ju när du väljer en ny väg, så då behöver du också ruska av dig mycket utav det gamla för att också bjuda in nytt.
Mm. Men vad viktigt är att komma tillsammans då med de nya, för det har vi också märkt, hur många som är på väg från det gamla, men man går tillbaka till det gamla, för man hade för lite stöd, man hittar inte sin tribe, man känns väldigt ensam. Det är många som känner sig ensamma. Och det tycker jag är så viktigt, att vi behöver fatta att vi gör saker tillsammans, vi är inte konkurrenter. För det är ett väldigt gammalt paradigm, att vi ser varandra som konkurrenter. Helst många av oss som jobbar då med coaching och med terapeut och med energiarbete och jobbar med liksom att höja medvetenheten. Vi måste börja och inte se oss varandra som konkurrenter, för vi behöver komma ihop. Det finns så många människor som behöver oss, men då kan vi inte sitta där på kanten och inte vilja dela med oss och sånt och tro att, ja, men nu tar ju han min kund om jag berättar om det. Nej, vi behöver komma samman. Det är så viktigt. Och så gör de jättemycket i USA. Jag lyssnar ju på mycket poddar och sånt i USA. Där de bästa intervjuar alltid varandra och liksom hjälper varandra. Så är det inte så mycket i Sverige. Ja, vi börjar ju nu då.
Men man är ju väldigt generös på ett annat sätt. Alltså jag har ju varit en del i USA, och det är ju det här amerikanska. Så jag älskar det, att man delar med sig. Så här, och man vet ju att det är också en energi. Och att det energiutbytet, om jag ger. Alltså så här, det är ju en gudomlig lag, att om jag ger så får jag.
Ja.
Och här är vi ju, det finns ju väldigt snålhet och oro och rädsla i Sverige. Mm.
Ja, att ge. Ja, det är så viktigt att inte vara rädd att, ja, men då kanske de går till den istället för mig. Ja, men då är det meningen. Alltså det finns, för alla som jobbar med människor så finns det så det räcker. Men det är kanske precis varför många har det svårt att gå runt. Det är för att man sitter och håller på sitt eget istället för göra ihop.
Och nu fick jag in den här. Alltså så i USA så folk pratar ju om Gud. Mm. I vilket sammanhang så även de som inte kanske ser sig så som troende, de har inte ett problem att prata om Gud.
Nej.
Och här känns det som, jag kommer ihåg när jag själv för 25 år sedan började prata om Gud, hur det kändes som att någon liksom öppnade min troslåda. Liksom. Att det var så väldigt, det är så privat.
Ja.
Och många, ja, skulle ju säga att de inte ens är troende. Och då tänker jag, kan och i det. Alltså så här, om jag, eftersom jag försöker leva med Gud så som jag ser Gud. Och jag skulle faktiskt gå så långt nu att jag inte ens kallar mig för kristen. Utan jag tror att Gud är liksom större än en religion.
Mm.
Ja.
Mm. Ja.
Även tänk om folk gillar att så här, stoppa in saker i fack. Och jag tänker att så fort vi är i ett fack så har vi ett problem. Så. Ja. Mm.
Och för mig är ju Gud livskraften. Och livskraften har vi ju kontakt med alla. Det är ju ingen som inte kan ha. Alltså vi är ju i den livskraften allihopa. Alltid. Mm. Annars är vi döda. Och har man sett en död människa, jag har ju jobbat som sjuksköterska, så ser man verkligen skillnad på en död och en levande människa. Att den här kraften, livskraften, är borta. Det syns så tydligt. Så den kraften är vi alla. Och sen är vi, kan vi stänga att vi känner den inte. Många känner den inte. Och då lever vi ju bara som huvudfotingar uppifrån huvudet. Och då måste vi ha bevis för allting. Men när vi verkligen öppnar upp så att vi bara kan känna den här livskraften igen. Det är då vi är lyckliga. Mm. Vi är inte lyckliga när vi inte känner livskraft. Då är vi robotar.
Mm.
Och det är många som, och jag tänker att det är många som stänger av livskraften. För man stänger ju av, om man har varit med om olika händelser i livet med smärta och sorg och sånt. Då vill man inte känna det och därför stänger man av. Men om man stänger av det så stänger vi också av livskraften. Vi kan inte välja liksom. Jag stänger bara på glädjen när jag stänger av sorgen. Utan allt måste få finnas. Och när då den här, men livskraften är ju jättestark. Så när jag sätter på den, då kommer den hjälpa mig. Alltså med forsen, liksom spola bort sorgen och smärtan. Om jag bara tillåter den.
Ja, och Forslund, så tänker jag, det är så, du är ju faktiskt sjuksköterska.
Ja,
jag tänker, och jag tänker så här, wow. Och du, det är ju liksom någonting, jag menar, som inte direkt ofta kommer upp, eller hur? Mm. Det säger ju någonting om din totala liksom opretentiösa, alltså så här, det var jag för länge sedan. Så,
ja.
Medan det finns i Sverige en så här, otrolig fixering vid titlar.
Mm.
Där vi så här, gärna, där plockar vi ju in folk i fack. Ju fler titlar, ju fler, desto bättre människa är du. Och jag kan ju säga som har rört mig det här och studerat liksom i många, många år. Så kan jag ju säga att det är snarare tvärtom människor som har levt och verkligen varit med om saker som sitter på den största klokskapen. Och största empati.
Ja.
Det kan jag märka också nu. Hela den här vintern som har varit så var jag ju med bilen och bodde nere i Spanien och Portugal. Och åker runt på olika ställen som en nomad, och jag kan säga att jag har på så kort tid så har jag nästan aldrig träffat så mycket olika härliga livsstories med människor som tar klivet utanför de här normerna och verkligen gör det de vill göra. Så jag hittar ju mycket mer kloka, härliga, vad ska man säga, visa människor där än vad jag gör om jag går på Drottninggatan i Stockholm. För där blir det för mig mer en robot. Där är inte livet, men livet. De har med sig så mycket från livet, så mycket kunskap, så mycket erfarenheter. Och de har framförallt vågat leva utifrån. Så det är inte tragedier, utan de har med sig livet för de har vågat gå någonstans. Så det, ja, det är, och det är, jag lovar, det är många. Det är många, och det förstår vi inte när vi går här hemma, att det är många som tar steget ut och verkligen vågar leva på ett helt annat sätt. Och det kommer, det pluttrar som tusan.
Och jag tänker, skillnaden på levande och olevande människor är ju att levande människor, alla har vi ju levt och alla har vi väl haft så att tragedier eller olyckor eller sorger och allt vad det är. Det ingår ju att vara människa. Skillnaden på en levande eller en olevande är att levande människor ser dem som lärdomar och har förvandlat det till en lärdom. Men om man inte gör det, att man tror att jag är drabbad, det är då livet slutar levas.
Mm.
Och det blir vi matad med, att vi är drabbade hela tiden.
Mm.
och att vi inte har någon makt och att vi är drabbade och att vi inte kan och vi måste spara pengar nu för nu kommer räntorna öka och elen går upp och skyddar det för allt, alla krig och allt vad som ska hända. Så sitt inne och sätt dig bakom en kudde och sitt där så kanske du överlever. Tänk dig att det är faktiskt folk som lyssnar på det. Det är fruktansvärt.
Ja, men och då blir du ju upptagen. Alltså, så här, och det är också så här, ju mer jag tittar på skola och förskola och så, här, så matas vi ju in i att passa in. Och så ska vi göra som någon säger. Och sen så ska vi liksom göra, vi ska göra karriär, vi ska plugga, vi ska helst köpa en bostad. Då sitter du ju där. För då yeah. Såklart, jag menar, då sitter man ju och funderar jättemycket på räntor och det jobb. Och,
ja, för man sitter fast. Och det säger ju både Annette och jag nu när vi har varit res så mycket. Och nu bor jag i min 30 kvadrat bor jag ju nu. Och jag har väl aldrig haft så här lite saker nu när jag är 60 år snart. Man märker ju att jag vill verkligen inte ha något, men jag behöver inte mycket saker. Det är jobbigt nu när jag har en hel garderob och måste välja kläder på. Vad lättare hade bara resväskan.
Ja, och allt det här som var tidigare, det här med att gå, jag ser ju det när jag går på stan, eller jag kan känna det när jag kommer till städer överhuvudtaget, att vad gör jag i en stad? Shoppar, äter, dricker, och kanske tittar på lite sevärdheter, så jag vet inte ens vad jag ska göra i en stad nu för tiden. Jag vill inte shoppa, jag kan inte äta och dricka hur mycket som helst. Och jag kan titta på någon sevärdhet om jag vill eller sitta och titta på folk. Men det är som, nej. Jag har inte stimulin där. Jag behöver en annan typ av stimuli nu. Jag behöver inte det som jag behövde tidigare för att, som jag trodde var lyckan när jag fyllde på det från utsidan. För nu är det något helt annat som jag behöver. Och det är så befriande. Det är så befriande.
Att inte behöva läsa. Jag tror att så fort vi är i den här formen, så det här är vad jag tror, alltså, att vi blir olyckliga bara på grund av det, för jag tror inte att vi skapade så, men samtidigt så är vi ju formade, så att jag tror att många känner en trygghet i det liksom. Väldigt många jag har omkring mig, nu fick jag äntligen fast anställning, så tänker jag så, men, och nu känner inte jag längre att det är något fel på mig. Förut har jag funderat jättemycket på vad det är för fel på mig som aldrig har velat ha en fast anställning. Och jag har ju perioder jobbat kanske mycket mer än människor som har liksom 9-5. Men det är för att jag har fått välja. Alltså så här, jag kunde ha 3 jobb samtidigt som jag pluggar. Och känner inte egentligen ens att jag jobbar därför att jag har skaffat mig sådana jobb som... Ja, antingen är de så roliga eller så liksom ligger de på tider. Alltså, så att jag känns som att jag bara har glidit liksom in i massa roliga sammanhang.
Och det är så viktigt ju. Jag menar, jag kommer ihåg när Mira, min yngsta, kom hem. Hon hade fått sitt första fasta jobb när hon var 19 då, eller 20, och gått ut gymnasiet. Så gick jobbon där. Så kom hon hem. Jag fick bo hos henne några veckor i hennes lägenhet förra sommaren. Och så kom hon hem bara. Tittar du på mig? Mamma, är det så här det ska vara? Jag bara, vad menar du? Gör folk det här? Jag bara, hur menar du? Alltså, fast anställning. Man går till jobbet. Jag går klockan 8. Jag kommer hem 7 nästan. Det här är ju inget liv. Det här är ju fruktansvärt. Nu ser jag upp mig. Jag bara, ja, det tycker jag absolut du ska göra. Så gjorde hon det. Så att, då hade hon testat på det där fasta jobbet liksom, och förstod att men det här, så här vill inte jag leva. Och jag är så glad att hon fick testa på det själv och se, men också upptäcka rätt fort. Nej, det här vill jag inte göra. Sen hade hon massa olika jobb. Tänkte, är det bättre om jag har olika jobb så jag får göra olika saker? För då känns det inte lika fast liksom. Så höll hon på med det ett tag. Så. Och nu har hon precis fått ett jobb som hon tycker, som vi vet ju inte nu då. Men nu ska hon vara projektledare på ett eventbyrå. Och det tycker hon tycker om att få leda. Hon tycker om att bestämma. Och nu ska hon få göra det. Får vi se. Men det är det som är så kul då att man får prova, men att hon säger bara så här, men nu, det här, så här kan man ju inte leva. Men tänk då barn som kommer hem och känner det här och säger det till sina föräldrar. Och så säger föräldrarna så här, men det är klart du inte kan se upp det från en fast anställning. Du måste ju vara glad. Tänk så många som inte har fast anställning. Nej, du behöver bita ihop. Du kanske kan göra karriär där du får ett nytt jobb. Bit ihop nu. Och så går de där och lider. Och så säger vi, det är psykisk ohälsa. Tro fan det. När du går någonstans och gör saker som själen dör. Det är väl inte psykisk ohälsa. Det är för fasen hälsa att själen ropar. Nej, det är psykisk ohälsa. Så nu får du lite antidepressiv medel här så att du kan gå och jobba lite till. Hör du hur knäppt det är?
Ja, och så tänker jag så finns det tre såna här besvärliga människor som vi som säger så, nej men du måste ju inte lida. Alltså, så här, det är väl klart du kan säga upp dig, hurra, liksom, vi går och firar.
Ja. Exakt. När någon har fått sparken eller blivit av med jobbet eller skilt sig, det brukar jag säga. Det är du som har lärt mig i forskning, tror jag faktiskt. Då brukar jag säga, grattis, nu kommer det hända något nytt. Bra, livet hjälper dig att ta nya steg i livet. Men, och det är också någonting med det här, tidigare när jag jobbade på banken så höll jag ju på med att hjälpa människor att pensionsspara. Hör vad hemskt, pensionsspara, spara till någonting som inte ens vet kommer istället för att leva nu. Men det är ju det här som vi är inne på nu också, det här med att vad vi gör i livet är ju så viktigt. För när jag gör någonting som jag verkligen tycker om, då kommer jag aldrig vilja sluta med det. För det är ju också så många som ser det här liksom pensionen som de har hittat på som kommer någonting från det här fabriksindustrialismen och allt sånt med 2 veckors ledighet. Men att man ska se fram till en viss tidpunkt i livet och sen helt plötsligt, då ska du inte göra någonting alls.
Jättekonstigt.
Då blir det en annan typ av depression, för då är jag inte behövd eller känner mig betydelsefull eller något sånt. Så varför ska vi inte få hålla på alltid med någonting? Och sen är det någon som bestämmer då att nej, nu tror jag reser upp till 67. Att, ja, men upp till 67 har man rätt. Men sen efter det, då kan arbetsgivaren göra vad du vill. Då får jag inte ens bestämma själv. Men då är det någon annan som ska bestämma. Nej, du får inte jobba längre. När vi höjer blicken och börjar liksom tänka ännu större och verkligen titta på det som är runt omkring med regler och vad någon säger till oss hela tiden att vi ska rätta in oss. Då ser vi till slut att det finns saker som är tokiga. Och ju mer vi hittar dem så hittar vi fler. Ba, ba, ba.
Ja, det är ju på gott och ont. Det här med att verkligen börja lyfta på saker. Alltså man ser ju att det är ganska mycket som är tokigt. Alltså. Så att jag börjar känna ofta så här att jag går runt och tänker, men gud, hur kan inte andra se det jag ser? Men det är ju... Ja.
Nej, jag håller med dig. Det kan vara en frustration ibland. Men då brukar jag tänka att de har olika... Då tänker jag så här, men vi alla bor i ett jättehögt hus som går hela vägen upp till solen. Och så sitter vi på olika våningar. Och ser man i källaren och kollar ut där, ja, då ser man ju något helt annat än när man är med på 25:e våningen. Då ser jag ju något helt annat. Så ju högre upp liksom medvetenheten, ju ser jag ju mer och mer. Jag får större och större perspektiv. Jag ser mer och mer. Och då kan jag förstå att de som är på andra våningen ser ju absolut inte samma sak som jag ser. Och då kan jag få lite mer lugn i kroppen ibland. Men det värsta är att en del som har åkt upp på 25 våningen och bara, wow, vilken utsikt, jag fattar verkligen. Då kommer de på att, nej men jag måste åka ner igen på andra våningen för nu måste jag hämta min man eller någon. Och så åker de ner igen, sen var det kört. Så att det är också att låta allt, att inte åka ner och hämta folk. Det ska vi sluta med, för det gör ofta människor. Man sänker sig på den nivån människor är, istället för att jag är kvar på min våning. Så ni som vill komma till mig, ni får åka hissen upp. Det är mycket bättre än att jag ska åka hissen ner. För det är ofta vi har lärt oss att vi måste åka hissen ner. Nej, jag tänker inte åka hissen ner. Om du säger att jag är för mycket, nej du är för lite liksom, åk upp bara. Mm. Det är det, att sluta anpassa mig efter andra, att jag är too much, att jag liksom har ett liksom det liv jag lever. Ja, och jag är stolt över det och jag tänker inte åka hiss ner igen. Något, aldrig mer. Så var det sagt med det.
Många vill ju ha ner dig också. För det är ju jättemånga. Det är ju massa saker i dem. När du sitter uppe på våning 10 och så sitter någon annan på våning 1. Det är ju jättejobbigt att ha dig där. För du gör ju sånt som triggar mig. Liksom.
Ja. Exakt. Så att man kan ha empati och förståelse att vi är på olika våningar. Men ta inte ner mig därifrån. Låt mig få vara kvar. Eller jag tänker vara kvar.
Ja. Nu vill jag komma in på. När vi sågs i söndags. Så skulle du Forslund, du sa till Stjärnström, ja men vi kan få skjuts här. Och så såg jag på liksom på på dig, Stjernström, att du, ja, vart kommer den här bilen att ta oss? Ja, men det verkar jättebra här, sa Forslund. Och sen, nej, men jag har varit med om det här förr. Ja, så tackade du nej till att åka med. Så kan ni berätta, alltså det skulle jag gärna vilja höra, men nu vill jag först veta, hur gick resan hem, Forslund?
Ja, det var helt galet.
Apropå tacka jag till saker bara.
Ja. Alltså förstår du att jag åkte ju med en kvinna som var med på hackan. En kvinna jag aldrig har träffat förut. En kvinna som bodde i Trosa men skulle på dejt. Och då skulle jag åka med henne till en mack i Västberga, heter det va? Jag tror att det heter Västberga, jag vet inte. Och då kunde jag hoppa av där vid den macken, för då kunde jag ta en buss ganska nära mig. Och så när jag åker med henne, sitter och pratar, jaha, vad är det för dejt då? Så säger hon så här, ja, jag vet inte så noga vad det är. Men vi ska åka bada, va? Åka bada, det var ju inte så varmt den där dagen då. Jaha, så vad heter han då? Så berättade hon vad han hette och jag bara, shit, jag tror att jag dejtar den där killen, den här mannen. Hon bara, är det sant? Ja. Hur var han då? Ja, oh, gud, han var jättejobbig. Jag gick därifrån för att han var på mig överallt. Liksom. Så, nej, det var ingen bra dejt överhuvudtaget. Hon bara, men tänk om det är samma. Och det tänker jag, men det kan det ju inte vara. Han var på en dating-site som jag aldrig har varit på heller. Någon sån. Happy Pancake heter det. Men så åker jag ju med henne och så fick jag ju vänta då när han kom. För vi skulle se om det var samma. Och det var samma man. Så jag förstod ju varför jag skulle åka den där bilen. För att, och så kom ju han och han bara tittade på mig och sa till henne, har du förkläde nu? Och jag sa, men vi har ju träffats tidigare. Han bara, nej, det kommer jag inte ihåg. Jag bara, nej, men jag kommer ihåg. Han bara, nej, det kan jag. Så att han kommer inte ihåg mig då. Så kan det ju vara. Fast jag tror inte riktigt på att han inte kommer ihåg mig. Så jag bara lämnade dem och sa, ja, ni får väl reda ut det här, men nu går jag till min buss. Liksom. Så jag förstod varför jag skulle åka med dit. För den här synkronisiteten är galen. Liksom. Så jag åkte med och sen tog jag buss, men sen tog jag fel buss. Och så fick jag ta tunnelbana. Så att jag vet inte om jag kom hem. Jag hade kommit hem tidigare om jag hade åkt tunnelbanan, Janet.
Men det hade inte blivit en lika bra story.
Nej, men apropå synkronicitet. Alltså, ja. Så jag tänker så här, vad är oddsen?
Hon, jag har aldrig träffat henne förut. Den här mannen dejtade jag förra sommaren en gång. Och sen har vi aldrig hört av honom. Och så är det honom hon dejtar. Livet.
Mm. Och livet händer ju när vi vågar liksom tacka ja, eller hur?
Ja, exakt. Så jag skulle väl åka med henne, det var ju tanken. Liksom. Livet styrde ju det. Och det kanske inte var för min skull, men det var för hennes skull. Du vet.
Det där är så här, och det här med synkronicitet, alltså det händer ju så mycket hela tiden. Bara när att vi inte behöver analysera allting, utan om det är en röst vi hör, eller det blir en tanke som kommer, eller någonting när vi känner så här, jag ska gå in på den gatan, eller jag ska göra det här, eller jag vill... Jag har ett ja, och jag hade ju inget ja när Annette frågade mig. Jag hade ju ett nej, att jag inte ville följa med på det. Men att våga liksom gå på de där sakerna, det är då de här mötena sker eller det här händer. Och jag tycker det är så coolt. Det händer så ofta runt omkring mig nu för tiden. Så ofta.
Det är underbart. Men nu så ska vi gå in på Stjernström. Vad den här bekymmersrynkan som uppstod i söndags när du sa nej, det där går inte jag på. Nej. Jag har gjort det här förr.
Alltså, vi har ju, Annette och jag har ju rest, vi har ju liksom, vi har ju nästan varit sambos många gånger under de här sista åren, sen hon gjorde sig av med boendet och jag gjorde sig av med boendet. Så vi har varit ute och rest väldigt mycket och vi jobbar ihop mycket. Så att det är till och med många gånger att folk har trott att vi liksom har levt en kärleksrelation. Så att det är den personen, det är faktiskt det jag har varit mest ihop med den. Sista åren, det får du bara stå ut med. Nej, men så, och jag känner ju henne nu och jag vet hur hon är. Det här spontana, det bara kommer. Och jag har ju såklart följt med på de sakerna många gånger. Men vilket inte har gjort det lättare för mig i slutändan. Så ja, det är liksom learning by doing. Så att nu har jag blivit bättre på att nej, men jag ska inte ut till Västberga. Jag skulle ju till Söder. Så jag vet att det inte alltid är den snabbaste vägen. Och den här gången var jag glad. Jag fick ett nej. Och jag följde mitt nej den här gången. Gjorde det. Och så att det här är så roligt. För att, och det är ju också att se våra olikheter som också bygger vår styrka. Min Anettes styrka. Och det här ser vi också i vårt företagande. Anette är ju verkligen den här visionären som bara plockar ner saker och bap, bap, bap. Och sen är det utan betänketid bara så nu gör vi så här. Eller så nu går vi in och ändrar och så nu gör vi det här. Medan jag kanske är den här som känner in lite. Och jag säger inte att jag är in och bromsar, för jag tycker också att jag har mycket idéer som kommer. Men också det här kanske ifrågasättandet ibland. Men varför har vi tänkt på det här? Så att Forslund går det snabbt för. Jag lovar, hon säger ju det själv. Hon är ju steget före, men det är ju det som gör en visionär. Så utan den här gången följde jag min intuition som var ett nej, du ska inte åt det hållet. Gå din egen väg nu.
Men det, jag tänker så här, men det får ju också plats i det här rummet att hitta hem. Mm. Att också faktiskt verkligen hitta så här, sitt ja och nej. För nu i alla fall. Mm. Så. För att jag tänker så här. Om jag utvecklar min intuition. Och lär känna mig själv. Min egen kraft. Mm. Då kan jag också hitta mina gränser. Mm. Men så. Det som vi var inne på förut. Det här med att anpassa sig i en ram. Då vet du ju inte heller. Vad ditt nej är. Liksom. För att du har. Liksom indoktrinerats till att. Så här ska vi göra. Nej, men det här känns inte bra för mig. Så här vill inte jag. Så det inbegriper egentligen varken ett ja eller ett nej.
Nej, exakt. Och då tar jag ju bara beslutet utifrån att vara likable. Att få den andras bekräftelse eller att vara snäll för någon annan. Så att i det här läget då, som är ett väldigt simpelt exempel. Att om jag hade varit ute efter att om Anettes gillande mot mig hade varit det viktigaste, då hade jag ju sagt ja och följt med om jag trodde att hon skulle bli liksom få någon typ av reaktion. Nu vet jag att hon inte bryr sig och jag visste att jag inte ville, men om jag tittar tillbaks som jag har levt mitt liv tidigare i mitt liv när jag var väldigt mycket i anpassning, då hade jag inte varit i kontakt med mitt ja eller nej, alltså min intuition, och då hade jag mer varit styrd av att Anette skulle gilla mig mer om jag följde med. Och då tar jag ju svaret ifrån utsidan. Då är det här. Då är
det. Men det blir tryggt i relation. Ju mer man är med människor och hittar sitt ja eller nej, så blir det väldigt tryggt. För att man tar mindre och mindre personligen. Alltså man tar inte personligen. Jag vet att du säger ja och nej utifrån dig. Det har ju inte något med mig att göra. Om du gillar mig eller inte eller så. Och jag känner det ju mer relationer. Liksom mina nära relationer. Att det blir inget personligt. Det blir, om man har bestämt någonting till exempel. Och så säger men jag kan inte följa med eller jag vill inte det. Att det inte blir sur. Eller varför gör du inte det nu? Varför ställer du inte upp? Utan mer okej. Okay. Bra. Alltså allting blir så mycket lättare när varje människa börjar ta ansvar för sitt eget ja och nej. Så känner jag. Och relationen blir tryggare. För ibland säger ju folk ja fast de egentligen inte vill. Och så har de sagt ja 3 gånger. Och sen blir det irritation. För att nu har jag liksom gått över min gräns här 3 gånger. Och sen kommer jag på att jag vill egentligen inte det här. Det är ditt fel. Du övertalade mig för mycket. Det har jag också varit med om. För jag är ganska stark också. Om jag vill något. Då är jag så engagerad. Och då kanske folk också säger ja. Fast de kanske egentligen inte vill. Och så kan jag få backslashen. Att det var mitt fel. Och det är inte så kul att få dem då.
Nej, och nu är vi inne på något jättespännande. För jag hade det här samtalet med mina barn i bilen faktiskt. Så vem av dem spelar ingen roll. Men just, och det var en situation i vänskap. Kring ett av mina barn. Och då sa jag så, i förlängningen. Dels så är du ju oärlig mot dig själv. Så. Men till slut så kommer man ju till en punkt där man typ exploderar, precis som det du sa. Mm. Men det uppstår ju också en otrygghet. Och det var ju också inne på. Mm. Att då känner ju jag helt plötsligt, ja men Forslund, jag kan inte lita på dig. Du säger ja fast du menar nej. Då är ju vår relation otrygg. Och sen projicerar du dessutom det på mig, som att det är mitt fel att du säger ja fast du inte vill.
Ja.
Så att vi måste, och då kommer vi in på hacka igen, att hitta min kraft. Mig? Vem är jag? Säger jag för att jag menar jag? Eller säger jag nej? Alltså, och faktiskt, nu ska jag... Det är någon som skrev här, det var så fint, att Soja, du ser inte ut som 48 år, vad har du gjort? Då kan jag säga så ens. Jag har snart varit nykter i 25 år. Jag har inte druckit alkohol på 25 år. Och rört mig i tolvstegsgemenskaper. Och verkligen så här, där tar man ju 100% ansvar själv. In i mig. Vad är min del i saker och ting? Så jag rör mig ju väldigt mycket med människor som tar eget ansvar. Och så här, uppstår någonting. Så tar man så här, då rannsakar man sig själv. Så, och vad var i mig som reagerade? Mm. Och vårt samhälle där ute, det är ju alltid någon annans fel. Mm. Det är liksom, det blir ohållbart.
Vi är uppfostrade på det. Det är så media också ofta skriver. Om jag tänker, om vi tittar så här. Vi vill ju vara med i TV4 för att prata om cirkus. För allt överskott går ju till att rädda barn från trafficking. Så vi tycker det är intressant att komma på cirkus och att vi kan få vara med. Men vi har inte fått vara med på TV4 än, men vi skulle tycka att det var fantastiskt. Men därför har jag bara tittat, vad är det för folk som är med i TV4? Det är väldigt många så att man ska tycka synd om. Det nog har hänt någonting. Att man har förlorat barn. Att det alltid ska vara så här. Åh, vad tragiskt. Varför ska man visa sånt hela tiden? Att jag blev drabbad. Och jag menar, jag är inte känslös. Det måste vara fruktansvärt att förlora ett barn. Det är inte så jag menar. Men varför lyfter vi hela tiden det liksom, på något sätt? Jag förstår inte det. Varför istället... Kan de lyft folk som gör någonting åt det? Alltså på något sätt att det blir en annan energi i det.
Men nu är vi inne på energier. Vad händer när vi matas med liksom negativ propaganda? Vad händer när vi liksom matas med sorgliga saker och sorgliga nyheter? Då blir vi ju liksom, energin sänks ju. Och nu har jag faktiskt sedan ett antal år bestämt mig bara för att verkligen följa en meditation som jag gjort här varje dag. Och den här meditationen handlar ju jättemycket om att gå in i kroppen. Och verkligen känna de här känslorna av att befinna sig liksom i, ja men, att må bra. Liksom, och allt som jag önskar mig i mitt liv. För det är en sak att tänka. Men vi måste ju också känna. Och då, om jag sitter och tittar på massa sorg och bedrövelser hela tiden. Då känner jag det i min kropp. Då blir jag liksom tröttare. Alltså axlarna åker ner. Och jag blir mer mottaglig.
Men det är inget konstigare. Nej. Jag menar, det är inget konstigare vad jag äter och som du säger dricker eller vad vi matar vår kropp med och vad matar vi mot sinne. Så det vore ju 100% naturligt att förstå. Om jag matar mitt sinne med elände, då ser jag elände. Vad matar jag mitt sinne med kärlek, då ser jag mer kärlek. Det är ganska enkelt egentligen att förstå. Att börja morgon och se på nyheter om allt hemskt som händer i världen, då sänker du nivån, din energi direkt. Jag har suttit ute nu här på Gotland innan den här podden och yogade ute här och mediterat. Liksom. Det är helt fantastiskt att få sitta och börja morgon så varje morgon. Det är så fint att se, liksom, höja min, åka hiss. Jag åker hiss varje morgon.
Det är jättehärligt. Men varför? Har ni fått något besked om varför ni inte får vara med i TV4? Eller inte, ni kanske får, men ni...
Vi kommer inte fram. Vi kommer aldrig, vi liksom aldrig kunna, det är ingen som har svarat på mejl eller, alltså vi kommer aldrig fram till redaktionen.
Vi försökte göra en kupp en dag här för några veckor sedan, så vi sa det, nej men då kan vi inte hålla på bara skriva och sånt, utan vi åker dit. Så vi åkte dit, klev in där och stolpa in, men du vet, det sitter ju vakter där och de tittar ju jättekonstigt på oss, och till slut så blev vi utslängda därifrån.
Men då kan man ju inte säga att ni inte har försökt i alla fall.
Nej. Ja. Men det är vi är väldigt actionorienterade. Och det är det som utskiljer oss mycket. Att vi kliver in och gör. Mm. Vi kan inte bara, vi säger det själva. Nu får vi sluta snacka, nu får vi börja agera. För det är då det händer någonting. Och det är verkligen att uppmuntra människor också till att... Jättefint att bli inspirerad, sitta och tänka saker eller planera och sånt. Men vi behöver göra, för det är då förändringen kommer. Det är då det händer någonting.
Det är det, det är då vi behöver komma samman. Och när vi är många tillsammans och börjar göra, då sker det också någon förändring. Det är inte meningen att alla ska sitta en och 10 stycken själv och lägga ihop dem. Det blir inte 1 gånger 10, det kanske blir 10 gånger 10 när vi kommer in i den kraften.
Så vem av er var det som bokade cirkus? Det kan ju nästan kanske räkna ut, men...
Det var faktiskt Annettes idé, cirkus. Det var inte min. Och hon har varit så... Ja, eller vi kom väl på den ungefär samtidigt, men sen... eller vi fick reda på hur mycket det kostade oss att göra cirkusen. Sen har jag sagt, men måste vi göra cirkus? Vi kan väl ta en annan arena som är mindre eller billigare. Anette, nej, vi ska ha cirkus. Så det är hon som har varit cirkuskär.
Jag är cirkusmamman. Men det här är ju också så roligt. Så här är ju, som vi sa tidigare, när hur vi bestämde när vi skulle starta ett företag ihop, så var väl det här ungefär samma sak. Att vi satt här, det är nästan exakt ett år sedan, förra hösten var det. Så börjar vi prata om, jag tror att det kanske var jag som kläckte idén. Kan vi inte göra något? Det var ungefär som att det här vi gör, det var inte tillräckligt. Kan vi inte göra något större, ha något stort event eller något sånt? Jo, Anette, jo. Vi är ju ofta liksom positiva när någon kommer med någon idé. Jo, det kan bli jag. Vad ska vi vara? Ja, jag tycker vi ska vara på cirkus i Stockholm. Det är en sån vacker arena och den är stor och lite pampig och sånt. Ja, men då kollar vi bara det. Vad det kostar att hyra. Och sen när vi googlade och tittade om vad den kostar. Sen när vi väl fick offerten sen, så var det väl typ 5 gånger så mycket i slutändan. För att jag ska ju ha teknik och allt sånt. Men vi visste ju inte ens om det var möjligt för två privatpersoner som oss att kliva in och hyra en sån stor arena. Vi har ingen aning om det. Men det är möjligt. Så allt är ju verkligen möjligt. Så då fick vi cirkus. Så då bokade vi på den. Snabba som vi är också. Och sen läser vi väl inte alltid så noga saker innan till. Alltså det här är så roligt, sa jag. Vi sa det här till varandra för bara några veckor sedan. Att så mycket som vi lär oss, har lärt oss och fortfarande lär oss. Från att vi klev in och bestämde att vi skulle anordna den här Changemakers Day till nu. Det är så mycket lärdom, så mycket expansion. Så det, jag sa det, att, men varför ska man gå 3 år på högskola? Du kan ju bara hyra cirkus och sen så får du allt det på köpet. Vi har aldrig gjort något sånt här, aldrig anordnat något stort event. Vi visste inte ens vad vi skulle liksom fylla den här scenen med för personer och vad vi skulle göra. Men Anette åkte ju ner till Mexiko några dagar. Eller några veckor efter, november förra året. Och så hade vi pratat tidigare om att det skulle vara roligt att ha någon större artist. Någon som vi tycker om, som också har det här fina budskapet. Ja, men typ en svensk artist. Lal eller Darin skulle vara jätteroligt. Och så går det, tror jag, 2 veckor och så ringer Anette till mig på telefon. Då är Anette i Mexiko och så ringer hon så här. Vet du vem jag träffade på stranden? Nej, jag mötte Darin på stranden. På tal om synkronicitet. Så då möter ju hon Darin på stranden. Och det är såklart att hon går fram och frågar. Du, vi ska ha ett stort event på cirkus den 1 oktober. Kan inte du stå där på scen? Så då vart det Darin också. Och det får vi inte gå ut med. För vi har skrivit ett kontrakt. Men det här är ett slutet sällskap nu. Så nu kan vi säga det. Darin. Det är så mycket med kontrakt och sånt. Som inte är riktigt våran värld heller.
För mycket. Man får inte säga det.
Jo, vi får säga det. Men vi får inte annonsera det.
Vi får inte annonsera.
Men vi får inte ha en par affischer och sånt.
Ja, men ni kan säga att Darin kommer.
Vi kan säga att Darin kommer.
Nu har vi redan sagt det, så nu går det.
Men det är fantastiskt.
Ja. Och nu, ja, det... nu är det 6 veckor kvar. Mm. Och nu är scenen fylld. Nu ska vi bara fylla... Vad säger man? Läktaren. Hela arenan. Det kommer bli en fantastisk dag. 1300 personer kommer att sitta där och få uppleva, få känna väldigt mycket. Få känna det här som vi har varit inne och pratat på tidigare. Det här med medvetenhet, att få känna in känslorna, vad som är som tar oss till en förändring på riktigt.
Vi ska åka hiss tillsammans. Och när många människor åker hiss tillsammans så skapas det en otrolig hjärtenergi. För när hissen, ju högre upp vi kommer energin, ju mer kontakt får vi också i kontakt med hjärtat. Och det, i hjärtkoherens. Och den sprider ju sig. Så att det är inte bara... Så att om vi sitter 1380 personer där inne på Cirkus Arena tillsammans och har den här energin och höjer energin, då höjs energin i hela Sverige, jag lovar. Det här är mycket, mycket större. Så att om verkligen för, och alla människor är ju viktiga. Det är inte att jag går dit för att bli underhållen. Och jag går dit för jag vill vara med och bidra till en varmare och bättre värld. Det är därför jag går dit. Och jag kommer bli underhållen. Men jag, vi hör ihop. Så människorna som går dit är ju med och skapar förändringen. Det är det som är så otroligt viktigt. Så att det är det budskapet att vi tillsammans skapar förändring. Vi har hyrt arenan och tagit där in och många härliga artister. Men det är publiken som är den viktigaste faktiskt. Det är människan som köper biljett och går dit. Det är de som är den viktigaste. De kommer bara få verktygen att känna det här. Sen kommer vi tillsammans ha energi. Det är så otroligt viktigt. Och det är det vi vill göra.
Jag har köpt biljett.
På det här. Det behövs. Ja, det vet vi. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma för alla som har köpt biljett. Och den börjar ju fyllas mer och mer och mer. Så vill man gå så vänta inte till liksom i slutet av september. För då får man ju sämre platser. Så det vore väl synd, tänker jag.
Och nu till, det kan vi ge här. Kan vi soja få som, för till alla sina lyssnare. Att vi har nu fram till 31 augusti. Om du anger koden frihet med stora bokstäver. Så får alla som köper biljett 20%. Då behöver du göra det före den 31 augusti. Och ju snabbare och gör det, ju bättre platsen.
Frihet med stora bokstäver. Ja, frihet med stora bokstäver. Och man hittar ju biljetterna på Changemakers The Movement / Cirkus. Vi kan ju lägga in en länk om det också. Kanske.
Ja, men jag, det ligger en länk redan.
Ja,
men
det.
Ja, så det... Ja, gud vad tiden går. Det är inte svårt.
Ja.
Och det är ju jättehärligt. Men bara... Från det ena till det andra, så Forslund, du har ju liksom handlat lite i Afrika, lite mark. Kan inte du berätta hur det gick till, apropå?
Jo, men jag, när vi var i Mexiko för 2 år sedan, jag och Anette, så hade vi en annan kompis, Susanna Heli, som har en fantastisk kvinna som, ja, du är ju doula för Föda utan rädsla. Hon är
ju gett en app. Utbildad hos henne.
Ja, du vet.
Du vet.
Det vet jag ju. Ja, vi träffas ju på hennes release där med appen som hon har gett ut. Ja. Mm. Så hon var ju med då när vi var i Mexiko. Och då pratade vi om att tänka och få ha ett hus i Mexiko. Så vi gick och tittade på mark. Men det blev som liksom inte av. Sen åkte hon hem och så gick det någon månad. Och sen ringer hon mig och säger, vet du, jag blev erbjuden att köpa mark i Kenya. Jaha, gud vad roligt tyckte jag. Ja. Och då känner hon har varit doula för mannen som har bott i Kenya på Diani Beach i väldigt länge. Han är gift med en svenska. Så det var så Susanna lärde känna Peter som heter Peter och Eva heter han. Så att hon blev då erbjuden att köpa mark med 2 andra. Och jag bara, åh vad roligt. Men sen hoppar de där 2 andra av och då frågar hon, vill du vara med och köpa? Men vi måste agera snabbt. Och eftersom jag är så snabb så säger jag ja, utan att jag ens hade varit där på den stranden i Kenya. Men då tänker man säger ja, sen tar det säkert i Afrika, det brukar ta lite tid innan alla papper och sånt. Så jag hann åka ner med min son, med William, och han var ju så rolig för han var ju med Wild Kids när han var liten. Han vann ju den här tävlingen i Wild Kids och då fick de åka till Kenya och han fick ju åka då till Kenya. Och när han kom hem från Kenya så grät han. Jag sa, vad är det? Så här, jo mamma, man, i Kenya så där skrattar de med ögonen. Det gör man inte i Sverige. Han var så berörd av Kenya och han var ledsen när han kom hem. Och då sa jag, men när du blir stor ska vi åka tillbaka till Kenya någon gång. Så då ringer jag William och säger, William, vill du följa med mig till Kenya? Jag måste ha en kille med mig, en man, för att det är lite läskigt att åka själv till Kenya. Och då säger han, ja, det gör jag. Men då måste vi dyka, för han har precis tagit dykarcertifikat. För mig var det 30 år sedan jag tog det där dykarcertifikatet. Men då sa jag, absolut, självklart ska vi dyka. Så han åker med mig ner till Kenya, ser tomten och han tyckte den var fin. Så att, och sen så då blev det så. Och jag dök också. 30 år senare så dök jag med min son. I Indiska oceanen där. Så det var jättehärligt. Så nu... har vi ritat ett jättefint hus med en grekisk arkitekt. Och nu är det klart. Så vi börjar och de har börjat nu liksom sätta ut de här, du vet, det är som rep så att hur husen ska stå. Så att förhoppningsvis kommer det vara 3 hus på den här tomten i nästa år.
Härligt.
Ja, spännande.
Då åker vi dit, Soja.
Ja, det tycker jag verkligen. Men du har inga husprojekt på gång?
Jag?
Ja.
Nej, jag, i det här läget med Afrika eller Kenya-projektet så sa jag först ja, men sen så ändrade jag mig och sa nej. Jag kände att det är inte Afrika jag ska vara. Man har ju mitt hus på jul. Och jag älskar det livet just nu. Och jag säger alltid just nu, för jag har ingen aning om vad som händer om 4 veckor, om 4 månader, 4 år, vad jag vill då. Men just nu så är det verkligen det jag ska göra.
Men har du ju varit i Afrika när vi besökte Kilimanjaro här?
Ja, jag var absolut. Vi var ju runt Gud. Ja, vi var ju både i Tanzania och Kenya och Nairobi och där inne och i galningar och gick helt fel. Och folk, nej, men där kan man inte gå som 2 vita kvinnor. Nej, det går inte det. Det gick jättebra. Ja, jag säger det. Vi ska anordna inne på vår portal. Vi behöver flera event. Det är många som vill göra saker som vi gör och det är jätteroligt. Så vi får väl ta med folk på lite äventyr och kliva utanför komfortzonen.
Men vi har ju ett event där redan till Kilimanjaro. Det är någon som anmält sig. Vi ska inte gå upp på Kilimanjaro igen, men vi har anordnat en resa så för vi vet exakt vilka man ska åka med, hur man ska göra. Vi har ju upplevt det nu så vi anordnar en resa till Kilimanjaro.
I februari nästa år så går en expedition Kilimanjaro med changemakers. Så vet man att man får gå med. För det är också, det är ju så viktigt, vi pratade om det tidigare, det här med community och vilka man har runt omkring sig. Och jag är så tacksam att när Anette och jag, när vi gjorde det i februari, när vi besteg Kilimanjaro, att det var bara vi i våran grupp, att inte gå med främmande människor. För det, vi lyfter varandra upp till toppen. Vi lyfter verkligen varandra. Så att det kommer bli en annan grupp på, vad är de? Jag tror 10 eller 12 personer som kommer lyfta varandra i februari. Så alla som vill hänga med, kom med oss.
Underbart, apropå frihet, så tänker jag så här, det är fantastiskt att ni skapar de här möjligheterna. Alltså genom att ni är ni. Ja, men 1,5 timme, det var inte svårt att få till det. Så.
Och tänk att det är det enda som behövs, Soja, att vara jag. Mm. Att det som kan låta så enkelt kan vara så komplext ibland. Men när vi väl hittar vägen, sen går det inte att backa. Det går inte att gå tillbaka. It's impossible.
Nej, men precis. Alltså jag skrev ner, jag var ganska ung då. Men jag verkligen började dels följa liksom mitt inre kall och ja, Gud som jag såg det liksom. Och när jag gjorde den här stora förändringen över 23 och jag hittade 12-stegsgemenskapen, så hittade jag även så kloka ord av Margareta Melin. Och hon pratar ju om det här med att om du börjar vandra den här vägen så måste du gå den ensam. Mm. Måste gå den ensam. Men på vägen så kommer du möta andra vandrare som gör att du orkar fortsätta.
Wow, mm,
väldigt fint.
Så det är en av mina, liksom, när det känns så tungt som det kan göra ibland. Mm. Så dyker det upp såna här härliga medresenärer.
Wow, ja, fint. Jättefint.
Ja, men tack så mycket verkligen för den här 1,5 timmen. Och ja, ni kommer ju fylla cirkus. Såklart.
Ja. Mm. Tillsammans kommer vi skapa den här nya världen när vi höjer vår energi. Så vi gör det ihop. Mm. Vi hittar de här vi går den ensam, men vi hittar alla de som vi vandrar med.
Ja.
Mm. Fint. Tack till dig, Soja. Tack till dig.
Tack till dig, Soja.
Ja, för allt du gör och för att du har kommit in i mitt liv. Tack.
Tack. Då avslutar vi.
Tack så mycket. Ja. Tack, tack.
Tack. Åh, nej, nej, nej. Skit, här skulle vi ha.